Ja, men tack så mycket och roligt att vara här igen. Roligt med många ansikten som jag känner igen. Ska vi ta och lägga än en gång det här. Våra hjärtan, vi är ju här nu. Och Jesus är här nu. För det har han lovat. Och han kan inte svika saker som han har lovat. Utan Jesus är här nu. Och då vill vi ju allihop verkligen få både höra hans röst och röra vid hans mantel och sitta vid hans fötter och allt det där på samma gång. Och jag undrar om inte vi också vill ha dem där som han lovade eller som då Johannes sa skulle ske. Han ska döpa er i helig ande och eld. Då kommer det rätt nära. Det är ganska stora ord. Men det är sanna ord. Och det är dit han vill komma. Och det är inget farligt. Och tack Sivet för att du är så ärlig och härlig. I det där. Att också kunna säga. Men jag vill, det här kom nära mig. Men jag vill ha det här mer och mer. För jag har förstått. Och jag tänker, Gud, kom och utgjut din ande över var och en som törstar här ikväll. Jesus, du som döper i helig ande och eld. Herre, du går inte förbi någon som kommer till dig. Aldrig att du sände bort någon som kom till dig med ett ödmjukt hjärta. Så Herre, jag ber att du nu ska tala till våra hjärtan. Jag ber att du ska låta oss se nya saker i skriften. Jag ber att du ska låta oss förstå saker vi kanske inte tidigare förstått. Men framför allt att det får beröra våra hjärtan så att vi med våra hjärtan följer dig. I Jesu namn. Amen. Jag tror att vi börjar i Matteus 3 kapitel. Vi lever i en sån här tid där det är väldigt mycket det är mycket som händer. Jag tror att du har noterat och märkt det också. Det är mycket som händer över världen, det händer i Europa, det är mycket som händer i vårt land just nu. Och jag tänker att en av de saker som den heliga ande vill göra med oss är att vi ska förstå lite mer av var vi befinner oss. Att vi ska förstå lite mer av Guds vägar. Att vi inte ska famla bara i mörkret eller bara tänka, ja nu får vi se vad som händer imorgon. Utan att vi på något sätt är förberedda i hjärtat, i vår ande. Även om inte vi har detaljer eller vi kan tala om att sen kommer det där och det där och det där och det där. Men att vi i vår ande lever tillsammans med Gud och att han förbereder oss. Vi blir inte överraskade. Även om intellektet kan bli överraskat av vissa saker så är det ändå att när vi sen samlar ihop oss lite så är det den heliga ande som säger, påminner oss och vi har ja, just det. Det är ju så. Påminner oss om skriften att ja, det ska ju bli så. För vi behöver inte vara rädda. Gud vill inte att vi ska vara rädda. Utan vi ska vara trygga i honom. Så står det ju då om Johannes döparen. Jag fortsätter där fast vi tar det i Matteus 3:1. Så står det, vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéns öken och sa, omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Jesaja. Det var alltså förutsagt. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan. Och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saduker kom till platsen där han döpte, sa han till dem: huggorms yngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Johannes döparen. Vid den tiden trädde han fram. Han förkunnade: omvänd er. Det är någonting i Johannes döparens tjänst som innebar att vara den här rösten som Jesaja hade profeterat om. En röst som ropar i öknen: gör stigarna raka för Herren. Det var någonting i Johannes döparens uppgift. Vi kan ju tycka, som svenskar ännu mer, kan vi tycka det var hemskt vad han tar i. Huggorms yngel får man väl inte säga till någon. Vi var ju inte där och vi kan ju inte hela liksom allt. Vi vet inte riktigt exakt vad det var han steg in i. Men att han var ledd av Gud och att han hade en uppgift ifrån Gud som börjar med orden: omvänd er, himmelriket är nära. För det är ju så enkelt och samtidigt så svårt. Det där med att omvända sig. För det går inte, och anledningen att han trycker på just den är att det går inte att komma in i himmelriket om man går på sin egen väg. För den leder ju inte dit. Den egna vägen leder inte till himmelen. Men Gud har berett en väg för var och en som vill följa honom. Den vägen, den leder hela vägen hem. Den är inte alltid lätt. Och den vägen är smal. Den andra är bred och det är många som går på den. Det är den egna vägen, den är bred. Den kan verka lätt och den kan verka rätt. Men i slutänden så kommer man på fel. Men den andra vägen, den är smal. Men den leder hela vägen hem. Och därför så måste vi vända om ifrån vår egen väg. Och det där gäller ju inte bara de här, utan det gäller ju fortfarande. Om du vill ha tag i Gud så måste du vända dig till Gud. Man kan inte vända sig däråt då och ha sig själv i centrum och vad jag vill och vad jag ska uppnå och vad jag ska lyckas med. Utan nu måste jag vända mig till Gud. Vad har du för väg för mig? Vad vill du? Då då har vi nått ingången till Guds väg, Guds plan, till himmelen. Inträdet i Guds rike är där när vi börjar gå, när vi vänder om och går Guds väg. Och då är det där att förneka sig själv. Jesus säger det klart och tydligt. Den som inte förnekar sig själv kan inte vara min lärjunge. Och det är precis det han pratar om, vad det handlar om att förneka sig själv. Det är ju inte att man ska stampas på, att man ska vara någon allmän dörrmatta åt alla människor och så, inte alls. Men det är just det där att den egna vägen, det går inte att gå på den egna vägen om jag vill vara Jesu lärjunge. Det är därför som han går direkt på kärnan. Han är ju ledd av Guds ande. När han talar säger, omvänd er. Vänd er till Gud, för himmelriket är nära. Och nu tänker jag att det här är musik för vår ande i alla tider. För den som har valt att följa Jesus så är det en påminnelse som egentligen bara ropar här inne, ja och amen, det är det jag vill. Med all mina felsteg och mitt eget kött och allt det där, så är det ändå det här jag vill. Men är jag inte böjd under Jesus, då reagerar det starkt. För då kommer det nära och då stör det min väg. Därför i praktiken så kan det vara så att jag går till kyrkan men ändå går min egen väg. Och då stöter det emot. Men det är ju Guds godhet, som det står, Guds godhet för oss till omvändelse. Det är Guds godhet att det går ut ett rakt ord som kan träffa hjärtat, så att man då vänder om eller att man får hjälp att hålla kursen. Och i den här tiden är det ju ganska impopulärt att tala om omvändelse. Och ifrån myndigheter och så vidare så vill man, är det ju starka röster för att förbjuda överhuvudtaget tal om omvändelse. Det här är att förbjuda evangeliets förkunnelse som det handlar om. För det finns inget evangelium utan omvändelse. Det går inte att få tag på Jesus om man inte vänder om. Det går inte att bli fri ifrån sin synd om man inte vänder om. Men det finns frihet ifrån synd. Tack Jesus. Tack Jesus. Salig är den vars synd är förlåten, vars skuld är överstruken, utraderad. Salig är den. Och här börjar vi ju komma till den där punkten när allt det där dras bort, så börjar vi komma till kärnan på riktigt med Gud i vår Guds relation. Då håller inte vare sig det ena eller det andra, det håller inte med gärningar, det håller inte hur många gånger jag har gjort bra grejer. Men så här, eller hur många gånger jag har gått i kyrkan, eller det är inte det beror på i slutänden, även om allt det är bra, utan det är det där att komma nära Jesus, att lära känna Jesus, att gå följa honom. Så det står då, han säger, omvänd er, himmelriket är nära. Och de kom ut och de bekände sina synder. Han uppmanar de fariseerna och säger, bär sådan frukt som hör till omvändelsen. Alltså det var inte bara en tankehistoria, utan då var det, det börjar någonting här och här som gör att nu gör jag inte saker som jag gjorde innan längre. Utan jag ändrar hur jag gör eller vad jag gör. Mina handlingar påverkas. Och så säger jag, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Det var ju slavens uppgift. Och han menar, jag är inte ens värdig att vara Jesu slav. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han ska döpa i helig ande. Och att döpa är ju att doppa ner fullständigt. Som jag hade haft ett glas vatten här och doppat ner en svamp eller någonting. Så när den kommer upp så bara dryper de om den. Därför den är liksom full. Den har varit helt omsluten och inträngd i varje vrå. Det där, så när man drar upp den så är den bara, det bara rinner om den. Han ska döpa er i helig ande. Och eld. Det där att det är helig ande har talat till mig också i den här tiden. När det då, ja, men jag har hört ganska mycket, det kanske är för att jag befinner mig där, kanske att du är förskonad, men man har hört ganska mycket om det där att nej, men det här är min identitet, eller det här är, alltså det är jaget som är i centrum. Och jaget bestämmer vad Gud ska tycka och vad Gud ska göra. Det är liksom jaget som bedömer allting. Men det är helig ande. Helig ande. Anden är helig. Och helig är ju, för det första, när vi, att vara, att något är heligt. Om man tar den här bilden ifrån tabernaklet och det här ute i öknen, så var det ju så att det fanns vissa saker som var avskilda bara för just det bruket i där. Det var bara för det. Och då kunde man inte ta de sakerna eller de redskapen och gå ut och använda utanför det där. För de där var avskilda för ett särskilt syfte. Och det är vad det betyder att vara helgad. Det är att vara avskild. Avskild för Gud. Avskild för ett speciellt syfte. Avskild, ja, för honom. Han ska döpa i helig ande och eld. Gud, han vill komma dit i våra hjärtan. Där vi på nytt, för det här är ju ett pågående verk i oss. Som har vissa milstolpar och det händer stora saker. Men det är ett pågående verk. Där vi helgas mer och mer. Och att de här medvetna besluten, de här medvetna tillfällena när man säger, Gud, nu ger jag dig allt. Jag trodde att jag hade gjort det, men nu var det länge sedan och det har smugit sig in en massa saker. Men nu ger jag dig allt igen, Gud. Jag vill verkligen vara avskild för dig. Jag vill vara helig för dig. Och jag vill inte använda det här kärlet till att plöja skräckfilm. Jag vill inte använda de här ögonen till att glo på annat som jag vet är så skadligt och som jag bara känner är ifrån en helt annan källa. Jag vill inte. Utan jag vill vara avskild för dig, Gud. Att du kan bruka mig, att du kan använda mig. Helig ande och eld. Jag kom på mig själv när jag läste det här. Ibland så talar ju texten till oss och helig ande började liksom undervisa mig och säga den där elden. Ibland så har du bett om väckelsens eld. Och nog har jag gjort det. Säkert du också. väckelsens eld, om man tänker, det är ju som en skogsbrand som bara när den väl har fått fart, så då är den riktigt svår att få tag på eller släcka, för den går till nästa träd som går till nästa träd, och det blir så mycket, det blir så starkt, det går snabbt när den är igång. Får den dessutom lite vind på, heligandes vind på, då går det ännu snabbare. Men så sa han, men den där elden som renar hjärtat, den där elden som renar guldet i ugnen, så när man tar in guldet i ugnen så luttras det, och alla orenheter, de kommer upp till ytan, de flyter upp utav värmen så att man kan skumma av det. Det som har varit i guldet, det renas genom elden och så kommer det upp till ytan så att det kan tas bort. Det är inte två olika eldar. Jag kan inte be Gud om att ha en jätteväckelsens eld och sen att den andra elden, där tar vi en liten tändsticka och håller här och ser om det händer någonting. Det är samma eld. Det är samma eld som renar här, som sen sprider sig och tar fart och som börjar. Men jag skulle säga, du får pröva det själv, men jag skulle säga att det är här elden börjar. Och i det mått som det tillåts brinna här, det är det som kommer att gå ut. Det är det som blir väckelsens eld. För när den elden får brinna hos oss var och en, när vi kommer samman, att det är en helighetslängtan. När den elden får brinna, då kommer Gud, då blir det en atmosfär som Gud bekänner sig till. Och i den atmosfären, där börjar den heliga ande tala, mana, varna och sända ut. Gud, låt det få gå på djupet i våra liv. Jag vet inte om du var med. Var det någon som såg på Himlen TV7 i torsdags kväll? Någon kanske. Då kanske du redan har hört detta, men jag kände att jag ville ta det igen. Det är faktiskt det från en bok som heter Kraftfulla rötter. Det är Per-Eyve Berntsson som har skrivit den. Den utgiven via EFS. Han skrev ner några, jag har inte hunnit igenom hela boken, men han skrev några punkter på platser. Egentligen ganska små platser, men där Gud kom starkt. Och utifrån det starka Guds fokuset så fick de platserna vara till en enorm stor betydelse. De siktade inte på det stora, de siktade på Gud, och det gjorde skillnaden. Och här var ett sådant exempel. Efter att år 1719 har upplevt en inre andlig förnyelse öppnade greve Ludwig von Zinzendorf 3 år senare sitt gods Bertelshof för förföljda kristna från olika trosriktningar. Godset är beläget söder om staden Dresden i sydöstra Tyskland. På den del av godset som kallades för Herrnhut formades en kristen gemenskap som fick namnet Herrnhutarna, eller brödraförsamlingen. I denna brokiga samling människor växte en varm kristen gemenskap fram som innefattade såväl vardag som helg. Man organiserade en bönevakt som löpte under dygnets alla timmar, något som fortsatte i mer än 100 år. Gemenskapen i Herrnhut bestod aldrig av fler än 200-300 personer. Men under 20 år sände denna gemenskap ut fler missionärer än vad resten av den protestantiska världens kristna hade gjort på 200 år. Det finns missionshistoriker som menar att alla väckelser som tänds sedan dess i den protestantiska kyrkan har i någon mån kunnat spåras tillbaka till denna gemenskap. När jag läste det så grep det tag i mitt hjärta. En samling på 200-300, en församling som inte var större men med ett sådant fokus på Gud. Att söka Gud och att be i ett bönemöte som var över 100 år. Och som då får det att under 20 år så de här två, tre, den här församlingen sände ut fler alltså, än vad hela resten av den protestantiska världen gjorde på 200 år. Det säger någonting. Det säger någonting att när vi kommer närmare Gud, när vi söker Gud, det är det vi ska sikta efter. Det är Gud vi ska sikta efter. Att komma honom nära, att söka på riktigt, att låta elden brinna här. Det är liksom inte, det är inte utspädd blandsaft vi behöver. Det är koncentratet vi ska efter när det gäller Gud. Han har sin kastskovel i handen, säger han om Jesus. Alltså Jesus har sin kastskovel i handen. Och han ska rensa sin tröskplats, samla sitt vete i latan. Det är ju så, på den där tröskplatsen så hade de en kastskovel och så tog de så här och så kastade de upp vetet och det här med kornen och allt det där. De kastade upp det och så kom vinden och blåste bort det där som inte hade någon tyngd i sig, medan vetekornen de landade ner. Så på det sättet så var det tröskplatsen en plats där det skildes åt. Det som hade tyngd i sig, det som var äkta. Och det som inte var äkta. Det var det som hände på tröskplatsen. Här säger Johannes om Jesus. Att Jesus som vill att alla ska komma till honom. Alla. Det kommer en tid. Också när Jesus har sin kastskovel i handen. Då du kommer att skiljas det som är äkta. Och det som bara var på ytan. Men det fina, det är ju så med alla bilder. Det fina är att alla kan få komma in och bli vetekorn. Det är bara Jesus. Det är kontakten med Jesus. Det är att följa Jesus. Lära känna honom och ge sitt liv till honom. Där. Han ska rensa sin tröskplats. Och just det där skiljandet är ju någonting som jag tänker också är precis det vi ser nu i Sverige. Där det skiljs åt. Äkta från det oäkta. Och det var det som också präglade Elia. Det står ju om Johannes döparen. Låt oss gå till Lukas 1. Då redan i vers 13 så säger ängeln till Zakarias, alltså Johannes döparens pappa. Så säger ängeln till honom, och vi kommer ner i vers 17. Han säger, vi kan börja i vers 16. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Alltså om Johannes döparen. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen. Och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Det här kommer ju, hälsningen kommer direkt ifrån himmelen. om vad som är Johannes döparens uppgift. Han ska komma i Elias ande och kraft. Han ska ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne, alltså omvändelse. Och han ska skaffa åt Herren ett folk som är berett. Detta ligger på Guds hjärta. Att folk som är berett, att vi är redo att möta honom. Vi kan de 10 jungfrurna. Alla blev sömniga, även om 5 hade olja i lamporna, så alla blev sömniga. Alla somnade. Men att vi är redo att möta honom. Skaffa åt Herren ett folk som är berett. Och det här med Elias ande och kraft är ju intressant, för det är ju precis, om vi går till Elias, så kanske det första vi tänker på så är det när han står på berget Karmel. Och det är den här stora uppgörelsen med Baalsprofeterna. Och de står där, de är 450 om jag minns rätt. Och så står han själv. Och de håller på en hel dag och de ropar och de skär sig och de håller på med det ena och det andra. Och sen är det hans tur. Och så börjar han och säger, hur länge, säger han till folket, hur länge ska ni halta på båda sidor? Hur länge? Och säger han, om det är Gud som är Gud, följ honom. Om det är Baal som är Gud, följ honom. Men de svarade inte honom med ett ord. De insåg, när han la fram det så där tydligt, så insåg de, vi har förts med, gissar jag, att de insåg att de har förts med i allt det här bruset, liksom, av alla tyckande och tänkande, och att man kanske att man kommer dit att ja, men Baal är ju ja, så gul, det kan vara olika namn bara, det är nog samma sak i slutänden. Det är nog inte så mycket skillnad, och det blir det här som, där det bara blir som en dimma allting. Otydligt, man vet inte, och ja, man kan inte riktigt veta med Gud, det är lite ja och mja och kanske. Och, men det, så står det inte, det står Herren är ja, ja och nej, nej. Och det är det som Elia kommer in med och bara lägger framför och liksom avslöjar det här. Att allt är bra och allt hör ihop och allt det. Nej. Och det är i den andan som Johannes döparen kommer in för att skaffa ett folk som är berett. Han predikar omvändelse. Och sen säger ju Jesus, det är ju intressant, i Matteus 17, om jag minns rätt. Så är det ju när Jesus tar med lärjungen upp på berget. På förklaringsberget, eller inte alla lärjungarna, han tar med Petrus och han tar med Johannes. Och vi går ifrån vers 8. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem: berätta inte för någon vad ni sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosonen lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes döparen. Lägg märke till att Jesus först säger, när de säger, för de, deras skriftlärda är ju mästare, alltså de är ju väldigt, väldigt duktiga i Gamla testamentet, om man säger så. Och så säger lärjungen, men varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Och han svarade, Elia ska komma och återupprätta allt. Och samtidigt säger han i nästa mening, men han har redan kommit. Man skulle kunna tänka sig att det här är Elias ande och kraft, att det finns någonting i det där av att när allt har varit sammanblandat, att komma fram och göra klart vad som är höger och vänster, vad som är ja och nej, vad som är äkta och oäkta. Att det finns någonting i den andan som kommer fram innan Messias kommer tillbaka. Jesus säger, han ska komma och återupprätta allt, och så säger, men han har redan kommit. Kan det vara så att det finns flera uppfyllelser av bibelordet? Låt oss komma att gå till Malaki 4. Så står det i vers 5. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Den stora och fruktansvärda. Och för Guds folk så kallas det ju för den stora och underbara. Som Petrus säger, om jag minns rätt. Men den stora och fruktansvärda, den har ju inte kommit. Det är ju den där, det är ju domen liksom. Den har inte kommit ännu. Var med mig. Pröva detta själv. Men i tiden som nu är så känns det som att det är tid för någonting av Elias ande att komma fram igen. Och skilja det som skiljer, som gör, som skaffar hjärtan som är beredda. Beredda att möta Jesus. Som kommer att ta fram saker till den där platsen där man får välja. Inte där allt är samma, utan där man måste välja. Och i det där så finns det heligande och eld. Jesus, han kommer fortsätta och vill rena de som vill följa honom. Och det är inte för att vi är alltså mer misslyckade än någon annan. Det är bara det sådan han är. Herren säger, ni ska vara heliga för jag är helig. Och det finns någonting med offer och eld som det var för Elia på berget Karmel. Det finns någonting som hänger ihop där. Och du får pröva detta. Men när offret, det räcker inte bara att ta med sig offret upp till platsen. Och det räcker inte bara att identifiera offret och säga att ja, men jag vet att det är det där som ska offras. Nu går det nog till våra egna liv, det jag talar nu. Att det räcker inte att bara identifiera att ja, men det där behöver offras. Det är inte det som får elden att falla, utan det är när offret hamnar på Herrens altare. När offret kommer på altaret. Jag offrar det till Gud. Jag lägger det där och jag tar mina händer ifrån och säger, Gud, låt det stiga upp till dig som en ljuvlig rökelse. Och där är det ofta som Gud kommer med sin eld. Och den behöver inte vara så att det skakar i marken eller att det kommer blixtra runt om. Det kan vara så. Men ofta så är det någonting djupt. Djupt inom en som brister när man verkligen säger, nu ger jag det till dig Gud. Du vet vad jag har kämpat med det här. Allt ifrån olika laster till fruktan, till olika saker. Fienden vet vad vi är svaga. Och vi är bara människor. Men när vi tar det till Jesus och säger, nu lägger jag det på altaret. Kom med din eld och fortsätt ditt verk i och genom mig. Kom heligande. Nu ger jag mitt allt till dig. Jag vill inte hålla någonting tillbaka. Jag vill inte att någonting ska hålla mig tillbaka. Utan jag vill ge dig allt. Jag vill inte hålla något för dyrbart, att det är för dyrbart för att ge det till dig. Och sanningen är ju den att om vi vågar ge det till Gud, det är då det kan komma tillbaka i välsignad form. Är du med? Så länge vi vill hålla kvar i det där själva, så har vi det liksom, det är inte rätt i ordningarna. Vi har det egentligen inte. Vi försöker ta oss något som vi inte har. Och det skapar problem och det blir någonting som ligger mellan dig och mig och Gud. Men när vi ger det till Gud, då kan han ge det tillbaka. Och då står det inte i vägen längre. För jag har gett det till Gud, jag har lagt det i hans händer. Ska vi be tillsammans? Helig ande, Gud fader, Jesus, Messias, Gud, vi vänder oss till dig. Åh Herre, tack för att du i denna tid när allt ska flyta ihop, att du gör det tydligt, Herre. Att du gör det tydligt, precis som vi ser att hela skriften, hela din vandring, den är tydlig. Åh Gud, ge oss ett ögonblick av nåd, Herre, så att vi kan gå in i det nya områden, Herre, av frihet som du vill ge, Herre. Där vi på riktigt är fria, för vi har gett det till dig. Och att vi på riktigt får ta emot den glädje som du ger. Att vi på riktigt får leva där nära dig i fullkomlig glädje. Fullkomlig frid. Mitt i en orolig värld så vet jag vem jag tror på. Jag vet vem jag hör till. Jag vet hur min framtid ser ut. Även om jag inte vet morgondagen, så vet jag hur det slutar. Jag vet vart jag är på väg. Jag vet att han förmår att rädda mig ur varenda prövning. Och skulle han ändå inte vilja göra det i någon, så tänker jag ändå inte böja mig ner och tillbe några andra gudar. För det handlar inte bara om den här stunden på jorden, utan det är en evighet. Det handlar om en evighet. Åh Herre, gör ditt verk i oss. Lär oss, Herre, att leva av ditt ord. Att leva i relationen med dig, tillsammans med dig. Herre, rena våra tankar ifrån det som bara är mänsklig teologi. Det som bara är människotankar, även om det är i ditt ord, Herre, och att man har hittat olika, liksom, det som bara är människotankar. Gud, ta bort det. Ta bort det. För det leder inte till något gott. Du var väldigt hård mot Petrus, kan vi tycka, när han säger att inte ska detta hända dig. Och du säger, gå bort Satan. Du vill få mig på fall. De tankar du har, det är inte Guds tankar, det är människotankar. Och Herre, jag ber att du renar våra sinnen och ditt ord ifrån det som är människotankar. Så att vi istället kan komma till källan, till den rena källan. där kraften flödar, där livet flödar och där elden får bara brinna i oss. Gud. Kom oss nära. Och det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. När du hittar honom, när du följer honom, när du lever i honom, med honom, då finns det ingen fördömelse. Men den helige ande kan överbevisa oss om att det där var inte så bra. Det där skulle du inte ha gjort. Det där stämmer inte. Och då får vi komma till dig igen och igen och igen. Och bara bli renade i lammets blod. För blodet räcker. Blodet täcker allt. Jag tackar dig för det, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi är stilla inför Herren. Du får gärna sjunga med eller bara vara stilla och prata med Jesus. Rena mig med elden från din ande. Rena mig och gör mig mer lik dig. Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv. Använd mig, Gud, som du vill. Rena mig och gör mig mer lik dig. Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv. Använd mig, Gud, som du vill. Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv. Använd mig, Gud, som du vill. Rena mig med elden från din ande. Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv. Använd mig, Gud, som